Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag ska byta stol.
Okej. Okay. Jag hörde det också. Det var knakigt så mycket.
Hennes uppväxt med en nära anhörig som har bipolär sjukdom satte djupa spår. Också när hon skulle ta sina första steg ut i vuxenlivet. Som tonåring träffade hon sin första kärlek. Redan efter en kort tid skulle deras relation dock bli allt annat än kärleksfull. Det här är en berättelse om trauman, läkning och att fortsätta välja livet. Det här är G's berättelse. Det här avsnittet berör mäns våld mot kvinnor. Lever du också i en våldsam relation? Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Du lyssnar på Brottsofferpodden avsnitt 39, ett tortyrliknande förhållande av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses.
Hej, nu vill jag hälsa en person vi väljer att kalla dig G till podden.
Hej.
Tack så jättemycket.
Tack så själv för att jag får vara här, det känns jättekul.
Ja, jag är jättetacksam verkligen. Så när jag läste vad du skrev, så min första tanke är, som jag läser en del sånt där, men jag får så här, lite halvont i hjärtan, bara shit, synd om henne liksom. Så här. Eller vad det är, rättare sagt, vad det har varit synd att du har varit att du har fått varit med om det där. Mm. Det är beklagligt liksom. Men nu när jag träffar dig här ute på Söder så du ler. Så här. Du verkar vara som en person som inte... du verkar vara en person som mår bra idag.
Jo, men det skulle jag väl absolut säga att jag gör. Sen är det klart att som alla har ju dåliga dagar eller dåliga veckor. Eller veckor där jag sover dåligt. Och jag är också gladare generellt när solen skiner.
Ja.
Men generellt så skulle jag väl säga att jag mår ändå ganska bra. Alltså jag har jobbat mycket med liksom läkningsprocess och valt att förlåta, vilket har varit väldigt svårt många gånger. Liksom. Ja.
Intressant att du säger förlåta, för att det har ju varit en liten grej som jag pratar väldigt mycket om den här podden. Just förlåtelse. Så här, men om vi kanske ska börja från början, så här... Hur har din uppväxt varit?
Utåt sett så har väl min uppväxt varit vad många tror jag skulle vara säga ganska bra. Jag har alltid liksom, jag har alltid haft ett tak över huvudet liksom. Alltid haft allting man behöver i livet för att inom citationstecken må bra. Jag har liksom aldrig varit drabbad av fattigdom eller såna saker, men ja, jag är också uppvuxen med en förälder som har varit väldigt sjuk, rent psykiskt. Och det har väl påverkat min barndom kanske mer än vad jag själv ville inse från början. Liksom. Och det har ju absolut satt sina spår och påverkat mig även som vuxen. Och ja, alltså det är väldigt svårt att leva med en bipolär människa om man inte har liksom rätt behandling eller medicinering eller vad det nu är. Men sen min pappa, han har jobbat väldigt mycket utomlands. Så att när jag, från att jag var ungefär 14 tills att jag var kanske runt 21-22, så bodde min pappa mer eller mindre utomlands konstant.
Jag förstår, jag förstår. Mm. Men när du var 16, ja, så hände någonting, va?
Ja. ja, det var väl första gången som jag verkligen blev så här stört förälskad, alltså blixtkär. Och jag träffade min första pojkvän.
Vad var det som var så speciellt med den här killen när du var 16? Så du säger att du blev stört förälskad.
Det här, det är det som är så sjukt, för att jag blev verkligen kär i honom vid första ögonkastet. Alltså på riktigt, det slog ner som en så här blixt från klar himmel. Och jag hade aldrig upplevt det innan, och jag har inte upplevt det efter heller. Och jag vet inte om jag någonsin kommer uppleva det igen. Men ja, alltså jag hade ju sett typ folk bli kär i någon vid första ögonkastet på film innan, och var så här, men gud, det där kan inte hända. Och sen så och sen så hände det mig, och då var jag så här, okej, ja, men nu fattar jag liksom. Men jag vet inte, alltså vi träffades för att våra mammor känner varandra. De är kollegor och även ganska goda vänner, även än idag. Och vi blev hembjudna till dem på middag, för att hans mamma är från... ja, men det var någon så här speciell middag, så vi blev hembjudna hem till dem. Och från början så, jag var ju 16 år och jag var så här, men gud vad tråkigt att följa med mina föräldrar på middag hos deras polare liksom. Vad ska jag göra där typ? Och min mamma var så här, men hon har en son som är typ i din ålder. Och jag bara, ja, okej då. Och jag var ju den åldern där jag var ändå så här, jag började bli ganska intresserad av killar generellt liksom. Så jag kommer ihåg att jag hade bett en av mina kompisar hjälpa mig och noppa mina ögonbryn innan. För jag ville ändå så här känna mig lite fin typ. Och sen så här kom vi hem till dem, och jag såg honom så här genom fönstret, och då bara slog det ner. Och jag blev stört kär på en gång. Alltså direkt. Och sen så snackade vi så här typ hela kvällen. Och det kändes som att vi hade känt varandra i flera år. Fast det var första gången vi träffades. Och det är en ganska så här konstig känsla liksom.
Tror du att han kände likadant?
Ja, men det tror jag. För att han sa det sen också, även efteråt. Mm.
Märkte dina föräldrar och hans föräldrar, eller märkte de eran?
Jag tror att de märkte lite. Men jag var ju också i den åldern att, så här, du vet, jag var 16 år. Jag tyckte det var lite pinsamt att prata med min mamma, eller så här, båda mina föräldrar, om killar och känslor och relationer på det sättet liksom. Ja. Så att vi försökte nog vara lite diskreta, men jag tror ändå att de kände av att så här, jag tror att de fattade ändå att vi så här, fattade lite tycke för varandra.
Men hur snabbt går den här relationen då? Så här, du ser att du blir lyxförälskad, ni umgås hela kvällen och pratar, och det känns som ni har känt varandra jättelänge.
Ja, det här var ju på MSN-tiden, så det var ju länge sedan. Det här är ju 2008 vi pratar om. Så det kanske är vissa som inte ens vet vad MSN var, som lyssnar.
Jag vet vad det är.
Ja, jo, du vet vad det är, men vissa lyssnare kanske inte vet. Nej, men så vi liksom sa hej då, och jag ångrade mig så mycket efteråt, för att jag fick inte hans... Jag vågade inte fråga honom om hans telefonnummer. Alltså, du vet, jag var blyg, jag var rädd att han skulle typ så här rejecta mig, så jag bara sa fan också. Men sen så blev det på något vänster att han... typ skrev upp sitt så här MSN-användarnamn till sin mamma, och hon gav det till min mamma som gav det till mig, så jag la till honom på MSN, och så började vi chatta, och vi pratade typ varje dag i kanske 2 veckor, och sen så bytte vi telefonnummer, och så började vi smsa och ringa och liksom så här, så att det gick ändå väldigt väldigt snabbt. Alltså vi träffades typ i så här slutet på november, och typ kanske så här, knappt 3 veckor senare så var vi i princip ett par. Så att det gick väldigt, väldigt fort. Väldigt fort. Ja.
Men hur var han i början då? Han var snäll antar jag. Så här, och gullig.
Ja, det var han ju. Det var han ju. Vi hade väldigt roligt ihop och vi skrattade mycket. Och vi så här, ja, men du vet, vi gick ut och fikade. Vi gick ut på bio. Vi gjorde så här typiska grejer som man gör när man är typ tonåring. Det finns ju inte så mycket att göra när man är under 18 liksom. Och vi båda gick på gymnasiet. Alltså vi hade ju studiebidrag. Vi hade inte pengar. Vi hade inte råd att liksom gå ut och lyxa till det. Eller åka på någon liten semester. Utan ja, det var så här fika och bio typ så här. Och hänga hemma hos varandra liksom. Ja.
Men var det, hur, så såg det inte allt ut va? Var det, märkte du sen efter ett tag att det kanske var någonting som skavde?
Nej, alltså inte de första veckorna. Men sen så blev det ju ganska hastigt efter att vi blev tillsammans som problemen började uppstå.
Vad var det för problem?
I början så var det ju väldigt mycket tjafs och bråk. Och jag var väldigt, väldigt osäker. Jag tror att det var en kombination liksom dels för att jag var så himla ung. Jag var liksom 16 år. Sjukt naiv. Hade ingen koll på världen. Men sen också på grund av hela den här situationen med min pappa.
Men jag pratade du med någon? Mamma, kompisar?
Jag pratade lite med mina kompisar. Jag berättade inte så mycket vad som hände. Min mamma såg ju att jag mådde dåligt. För att hon hörde oss bråka. Vi bråkade på telefonen. Vi bråkade på liksom MSN. Vi bråkade när vi sågs. Jag var ledsen mer än vad jag var glad. Liksom.
Jag måste vad var de största, mesta bråken handlade om? Minns du det?
Alltså jag tror helt ärligt att det var bara osäkerhet. Jag minns att en grej som jag var väldigt upprörd över var att så här, jag kände att jag inte var inkluderad i hans liv på samma sätt som jag inkluderade honom. Alltså till exempel att så här, ja, vi var ju tillsammans i nästan 6 år och jag träffade 2 utav hans vänner kanske 1 eller 2 gånger på 6 år. Medan jag inkluderade honom i mitt kompising från gymnasiet. Och han var alltid med oss och vi liksom, ja, vi åkte till min kompis landställe och vi så här, du vet, vi hade Eurovision-kvällar och liksom så här, och han blev typ vänner med mina vänner också.
Men var det som att han döljde någonting, tänkte du? Eller då?
Ja, alltså jag tror att jag indirekt kände att han kanske inte döljde någonting just då, men att han kanske skämdes över mig. För jag var så här, jag träffade ju hans familj, jag träffade hans släktingar, men jag förstod inte varför jag inte fick träffa hans vänner.
Konfronterade du med han? Så hade han någon förklaring?
Ja, jag ifrågasatte ju honom liksom hela tiden. Och då sa han, men de är inte som dina vänner och de är inte så sociala och bla bla bla. Och jag var så här, men vadå? Vi kan väl bara ta en fik? Eller vad, alltså, de kommer ju inte ens hem till dig på din födelsedag liksom. Alltså, och du påstår att det här är dina bästa vänner. Så jag tyckte liksom, det var bara konstig situation liksom. Ja, precis. Mm.
Men hur går det vidare för er då?
Hur menar du då? Vi kommer ju tillbaka till varandra. Vi kommer tillbaka till varandra.
Har du hunnit börja universitetet där?
Jag var väl nog precis i början av universitetet.
Så du har börjat småfesta lite, hänga ute?
Ja, och sen så faktiskt, vi hade ett långdistansförhållande under nästan ett år, 9 månader. Där han faktiskt flyttade till Japan för att plugga japanska. Han har alltid liksom haft ett intresse för Japan och japansk kultur. Och liksom, och jag fick ju reda på senare då att han hade flyttat till Japan med en annan tjej.
Ja, den är ju intressant.
Ja, så han var ju otrogen också. Till råga på allt.
Men det är för att, hur var svartsjukan? Vi ska ju prata vidare om det här, men hur var svartsjukan innan? För väldigt många destruktiva relationer. Det är väldigt, väldigt mycket svartsjuka.
Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att jag var svart. Jo, alltså lite svartsjuk var jag ju såklart. Men jag tror att, som sagt, Alltså svartsjuka stammar ju från en osäkerhet. Och jag var väldigt osäker i mig själv liksom. Jag har aldrig förbjudit honom från att liksom prata med andra tjejer eller ha tjejkompisar. Men det är klart att jag kände mig osäker om han gick ut och fikade med en tjejkompis. Att jag var så, åh nej, gud, tänk om han blir kär i henne nu och lämnar mig liksom.
Hur var han mot dig då?
Ja, men det var det som var så intressant. Jag hade ju en killkompis som stod mig väldigt, väldigt nära. Men han var så här, nej, du ska inte träffa honom. Och så här, så att jag kände mig tvungen att liksom så här, klippa banden med honom.
Var han svartsjuk mot andra killar också, eller var det just den här?
Nej, det var främst mot honom.
Men hur han drar till Japan, gör han, och allt är okej mellan er? Du vet inte om den här tjejen som har flyttat dit?
Nej, jag visste inte om henne. Eller så här var det. Vi hade ju bråkat väldigt mycket innan, som vanligt. Och våra föräldrar började ju lägga sig i och försökte övertala oss att lämna varandra. För att liksom typ liksom släcka branden lite, eller vad man ska säga. Så sa vi till våra föräldrar att vi hade gjort slut, fast vi inte hade gjort slut. För att vi ville inte att de skulle lägga sig i. Vi liksom, det blev som en till grej som vi bråkade om, att de liksom började lägga sig i. Så vi bara, men vi säger att vi har gjort slut, fast vi har inte det egentligen.
Jag måste också, så här, det låter som att jag bara byter spår här, för att jag tror jag har pratat alldeles för lite om det här fysiska. Så här, du sa att det skulle bli värre. Så här, men första gången typ han lagade handen på det, den nämnde spottloska också. Så här.
Ja.
Vad fick du för reaktion här då?
Alltså så här, när någon spottar en i ansiktet, speciellt när det är ens partner, man blir så fruktansvärt chockad. Och det är liksom en förnedring som inte går att beskriva. Alltså det är så otroligt förnedrande. Och han gjorde det offentligt också. Han gjorde det liksom bland folk. Och jag tror att han gjorde det för att han verkligen ville trycka ner mig.
Händer det flera gånger?
Ja. Gud ja. Så här, vi stod och typ bråkade när vi stod och väntade på bussen och skulle åka hem till honom. Och då bara spottade han mig i ansiktet liksom.
Vad var hans förklaring för sånt beteende?
Ja du, alltså det är väl som många av de här personerna säger, är att de lägger skulden på offret. Det är ditt fel. Du drar fram den här sidan ur mig. Det är du gör mig arg. Du triggar mig. Jag gör det här på grund av dig liksom. Och det är så här, absolut att man kan bli triggad av andra människor, men man är alltid ansvarig för sina egna handlingar.
Ja, 100%.
Och hur man reagerar. Så här, jag kan vara arg på en människa, men jag kommer aldrig att slå någon. Jag kommer aldrig att liksom säga elaka ord eller liksom, absolut att man kan prata om saker och ting och reda ut det. Det måste man ju göra. Men alltid ändå ha respekt för människor liksom. Ja.
Men vad fick du för känsla då? Så här, var det att nu måste jag avgöra det här? Eller var det som att det destruktiva hade gått så långt, som att visst, det här är hemskt, men det var det här?
Ja, alltså det var ju, det är också det som är så svårt. Det är så här, jag kan ju fortfarande ibland få frågor, eller få frågan så här, men varför stannar du så länge? Varför lämnar du inte tidigare? Och det är en fråga som jag har ställt mig själv säkert 5 miljoner gånger också. Men jag tror att det många inte förstår är att liksom, när man blir så fruktansvärt nerbruten av en människa, att liksom så här, någonstans så inser man väl att det som händer är fel och att man inte förtjänar det och att det är liksom sjukt på alla sätt och vis. Men han sa ju till mig så här, men ingen kille kommer någonsin vilja ha dig och du är så ful och du är så äcklig. Och då var det så här, jag var ju livrädd för att vara ensam resten av mitt liv och aldrig få chansen att så här dela mitt liv med någon eller liksom skaffa barn. Och det är någonting jag alltid har velat, och det var väl just den här förnedringen och nedtryckningen som gjorde att jag stannade, just för att han bröt ner mig så mycket och manipulerade mig så mycket. att så här, jag började ursäkta hans beteende. Och jag började liksom gottgöra hans beteende mot mig. Och till slut så började jag ju tro att det var ju faktiskt mitt fel. Det var ju faktiskt jag som gjorde honom arg. Det var jag som triggade honom till att göra de här sakerna liksom. Och när man inte liksom ser eller inser sitt egna värde, då stannar man. För att man kan inte sjunka längre än så liksom.
Nej, jag hör det. Alltså jag känner verkligen mer också.
Mm.
Verkligen, verkligen. Så att det blir den andras ord och handlingar blir ens verklighet. Så här, och man blir inte mer värd än just Nej. Det liksom. Man förtjänar
Precis.
Det på något sätt.
Och jag tror att det är det som många inte förstår är liksom den här psykiska nedbrytningen. Att liksom så här, bli så nedbruten av en människa att man inte ens klarar av att lämna. Eller liksom tanken på att lämna finns typ inte. Även fast man vet att man borde göra det.
Så hade du fått en spottloska efter 2 veckor i ansiktet vid en busshållplats offentligt så hade du kanske lämnat direkt. Men på grund av att det har varit ett visst beteende.
Alltså så här, jag tänker så här. Jag fyller 30 år idag. Eller i år menar jag. Hade det hänt nu, ja, jag hade lämnat. Men som 16-åring, eller man är så otroligt naiv. Och liksom, som sagt, det var min första liksom, pojkvän. Alltså, ja men du vet, man är så här, man är ung, man är naiv, man är liksom ganska skör och så här. Det är bara en sån allmänt förvirrad tid i livet. Så här. Du vet, i puberteten och man ska lista ut vem man är som människa och vem ens vänner är. Och det är liksom, allt är ett problem i livet. Och jag var generellt väldigt otrygg i mig själv. Liksom. Men hade det hänt idag? Nej, jag hade inte stannat. Inte alls. Jag hade blockat den här människan och bara liksom gått därifrån och bara, men fuck you, typ. Alltså, ja, så här. Men jag tror att det tar ganska lång tid att komma till den punkten också. I livet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag tänkte, vi måste ju hoppa in på det här, hur du går vidare. Men innan vi gör det så, vi har haft lite kontakt innan det här. Mm. Och jag har typ gjort en lite småintervju för att få lite information. Så reagera på en sak du skrev, slash sa.
Mm.
Det var det här. Mitt ex också försökte pressa mig till sexuella saker.
Mm.
Jag inte var bekväm med. Typ gruppsex och att filma. Mm. Men jag sa nej, han försökte dock tjata.
Mm.
Blev han arg, kastade han saker eller slog i väggen, slet sönder mina kläder och även mycket våld under sex, observera.
Mm.
Vad känner du och vad tänker och säger du när jag läser det här?
Alltså det är ju sjukt, det är det ju, och det är inte normalt någonstans. Men som sagt, när jag var i den situationen så, alltså jag tror att jag bara var helt så här, vad heter det, numb. Alltså
avdomnad.
Ja, alltså för att, och det är också en överlevnadsinstinkt att man så här, man bara kopplar bort allting som händer liksom, att så här, och ja, alltså så här, jag skulle aldrig, alltså jag kan inte förstå hur man kan vilja ha sex med någon som inte vill ha sex med en själv. Eller som vill göra saker som den andra personen inte känner sig bekväm med. Så sex blev ju också ett väldigt stort trauma för mig. I och med det liksom. Att så här, men sen så blev det också ofta att jag kanske gick med på, inte just de sakerna, men gick med på mycket andra saker just för att liksom lätta på det fysiska våldet eller det verbala våldet. Så att jag gjorde ju ändå saker som jag inte ville bara för att han skulle vara nöjd.
Ja, jag förstår. Så att din kropp blev ditt eget redskap för att kontrollera hans fysiska grejer.
Exakt.
Ja, det låter jättehemskt. Såhär. Jag minns du behöver inte berätta exakt hur du känner under de här akterna. Såhär, men såhär, efteråt det, pratade du med honom? Förklarade du hur du kände? Hur du mådde? Vad fick det att känna? Liksom.
Alltså, jag tror att han märkte, för att jag var ju ofta väldigt ledsen efteråt. Alltså, det var en kombination av känslor. Att säga, jag var väldigt ledsen, men jag var också väldigt arg. Och besviken och rädd framför allt. Men att han liksom då försökte dumförklara mig och bara, men lägg av. Alltså, så farligt var det ju inte. Fast det är ju lätt för honom att sitta och säga det, för att det är ju han som utsätter mig.
Ja, verkligen.
Men om jag utsätter honom, då tror inte han att han hade tyckt att det var så jävla kul heller liksom.
Det är helt övertygad om att han inte hade tyckt.
Nej.
Så här, det är jag verkligen liksom. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det där. Jag tycker det är hemskt liksom.
Ja.
Där. En annan sak som du berättade förut, att
yes.
Han också låste in mig i en garderob och jag fick grovklaustrofobi efter det. Så här, som jag verkligen förstår. Mm. Så här, hur gick den grejen till?
Ja, men det har ju hänt då, framförallt hemma hos mina föräldrar. För att de bor i ett så här väldigt gammalt hus från 1600-talet. Så garderoben är så här att det är en nyckel på utsidan och så kan man låsa. Så det har hänt att han har då liksom tryckt in mig när vi har bråkat, tryckt in mig i garderoben som är ganska liten och sen låser dörren. Och jag har ju försökt såklart att kämpa emot, men killar är ju oftast fysiskt sett starkare än tjejer. Så han tränade ju ganska mycket också. Så han hade ju ganska lätt för att liksom overpower mig och trycka in i garderoben och sen låsa. Och jag står där inne och skriker och bankar och sen efter ett tag så öppnar han ju liksom. Men det är också en form av tortyr på något sätt.
Också, det är ju en tortyr. Ja. Det är verkligen en jättestor tortyr. Så här. Ja. Där, jag ska ju inte sätta någon... Jag är ingen läkare så jag ska inte sätta någonting på honom. Så här, men
nej.
Det är absolut inget sunt beteende som ingen förtjänar. Och vän eller ovän så förtjänar ingen det där liksom.
Nej, absolut så. Inte. Nej, så att och nu så, här, så nu än idag liksom mer än typ nästan 10 år senare, jag undviker ju små hissar till exempel. Alltså om det är jättesmå hissar. Jag får typ panik om det är så här jättemycket folk på stan. Eller åka tunnelbana under rusningstrafik. Alltså så här, bara... Ja, men jag har ju fått panikångest av att vara på nattklubb när det är mycket folk. Liksom. För att jag får den här instängda klaustrofobiska känslan. Liksom. Ja,
jag förstår.
Ja,
jag beklagar verkligen. Liksom, så här.
Mm.
Men allt där fick sitt slut också. Du är runt 22 år antar jag. När han kommer hem från sin utlandsresa och ser att...
Ja, eller vi gjorde ju slut efter en... Det var ju liksom... Han var ju i Japan i 2 vändor. Först var det 6 månader och sen var det 3 månader. Och sen så då åkte han till hans mammas hemland under sommaren och hälsade på släkten där. Och det var efter den resan då som vi liksom gjorde slut. Liksom på riktigt.
Vad var det efter det som fick dig att faktiskt känna att du behövde söka hjälp? För du berättade lite om att du hade pratat med PTSD. Så här. Mm. Men jag antar att det kom inte först i ledet.
Nej, alltså jag... Ja, alltså jag mådde så fruktansvärt dåligt. Alltså jag har nog aldrig mått så pass dåligt i hela mitt liv. Jag fick inte det här avslutet. Liksom. Det var så mycket frågor som jag hade... Som jag inte fick svar på. Alltså så här, ja men varför var du otrogen? När började du bli otrogen? Varför liksom misshandlade du mig fysiskt och verbalt och mentalt och psykiskt och liksom, alltså jag, till slut så bara orkar man inte mer.
Varför tror du att det är så viktigt att få svaret på de frågorna?
Nu är det ju inte det längre. Men då var det det. För att jag tror att det var det som jag kände att jag behövde. För att så här, på riktigt kunna gå vidare. Och så här, verkligen kunna släppa relationen. Och inte så här, älta. Det är skitjobbigt att älta saker. Det är jättejobbigt att älta. Ja.
Det är det verkligen.
Alltså det tar så mycket så här, energi. Psykiskt liksom, att så här, älta.
Man brukar säga att älta, att någonting bor i ens hjärna utan att pröjsa hyra.
Exakt.
Så att det är,
exakt.
Ja, det är ett gift.
Ja, det är det verkligen. Ja. Det är ett gift. Men man kan också välja att ta sig ur det och välja att så här, bara bryta och gå vidare. Alltså så här, det är ett val att gå vidare eller inte gå vidare. Men det kan ta tid att nå den punkten och det är skitjobbigt, absolut. Men man kan välja att så här, nu skiter jag det här och så går jag vidare.
Men var det det som hände för dig, att du kom till en punkt nu pallar inte jag längre?
Så här, ja,
nu,
faktiskt.
Ursäkt som vi sa förut, nu är ursäkterna slut. Men var det då att hoppa på PTS-utredningen eller var det, eller på med den?
Ja, det var nog lite i samma veva faktiskt. Ja.
Var det den som sen också blev så här, pricket över it med att faktiskt kunna lägga, kanske inte alla minnen såklart och nej, alla sår och sånt, men lägga mycket av det bakom dig?
Ja, alltså både jag och ni skulle jag säga. Alltså så här, för mig är så här, läkningsprocessen är nog någonting som aldrig riktigt tar slut. Alltså man läker lite varje dag. Och alla människor läker på olika sätt. Och att så här, för vissa att berätta om sin egen historia, det är läkande också. Och det är läkande för mig att sitta här och prata om det också. Och det är så här, alltså nu har det gått så pass lång tid, men under många år så kunde, alltså så här, hade du pratat med mig för 4-5 år sedan, jag hade inte kunnat sitta här och förmodligen liksom få ut ett enda ord utan att sitta och gråta och storgråta liksom. Och då inser jag ju själv liksom hur mycket jag faktiskt har jobbat med min egna läkningsprocess. Men det är klart att det fortfarande ibland kan uppstå minnen och flashbacks, och jag kan liksom ja, men fortfarande ibland, om jag befinner mig i liksom intima situationer, att de här känslorna kan uppstå igen. Men det handlar ju hela tiden om att så här, inse att liksom så här, men det här var en människa som gjorde mig illa. Och det betyder inte att varje person eller varje man jag kommer i kontakt med kommer göra mig illa. Och det är också någonting som man måste arbeta med konstant. Liksom.
Att låta sig tro på att det finns sådana människor som vill en väl.
Ja, alltså så här, jag väljer att se det på det sättet, att så här, det finns jättemånga män som är helt fantastiska, som är underbara och bra män, och jag har jättemånga sådana män i mina liv, alltså killkompisar och liksom allt möjligt, och jag kommer aldrig att se en anledning till att inte lita på någon om de inte ger mig en anledning till att göra det, om de inte aktivt liksom gör mig obekväm eller gör någonting mot min vilja eller liksom försöker göra mig illa. Och jag tror att det är nog ett mer sunt sätt att se på saker och ting än att så här, ja men okej, jag har råkat ut för ändå ganska många svin i mitt liv, absolut, men det betyder ju inte att alla män är sviniga.
Jag måste också prata ordet brottsoffer. Så här. När jag säger ordet brottsoffer, vad säger du då?
Oh, gud, jag blir lite obekväm. Men jag tror också att det är för att jag är väldigt noga med att inte måla upp mig själv som ett offer.
Vad är ett offer för dig?
Åh, gud, vilken svår fråga. Nu vill inte jag trampa någon på tårna. Men om jag tänker på mig själv så här, att jag har absolut varit den som har haft offerkofta på mig. Och ett, alltså så här, ett brottsoffer, det är ju liksom någonting, man har ju blivit utsatt för någonting mot ens egen vilja. Sen kan man välja att aktivt vara ett offer eller inte. Och om man aktivt väljer att vara ett offer, alltså för mig är det en person som använder sina upplevelser mot till sin fördel. Alltså kanske till att så här manipulera andra människor. Att säga, men du måste acceptera att jag beter mig som skit för att jag har blivit utsatt för någonting. Men jag vill snarare liksom bli starkare utav det som jag varit med om. Och så här, sen kan alla liksom må dåligt. Alltså så här, men sen brottsoffer är ju alltid... Oh, gud, det är så svårt.
Ja, men det är jättesvårt.
Det är skitsvårt. Alltså, jag vill inte trampa någon på tårna. Och jag vill inte förminska någon. Eller förminska någons upplevelser. Och, men liksom den... Ja, alltså, så här, min filosofi är att alla människors upplevelser är... berättigade. Alla är berättigade till sina känslor och alla har rätt att känna, och liksom allas upplevelser är viktiga. Men sen kan man också välja att vara ett offer mentalt eller inte.
Ja, alltså jag tycker du ser det jättebra tycker jag, så här, ja, för att ordet brottsoffer, offer överhuvudtaget, det är som du sa, det är någon som har blivit utsatt för någonting. Mm. Så här. Jag brukar alltid prata om förlåtelse, men det började vi prata om. Ja. Jag tyckte du sa det jättefint, och återigen till alla som lyssnar på det här, ingen behöver förlåta någon. Så här. Det är helt upp till er själva. Jag vet bara, för mig så har att förlåta min mamma och förlåta väldigt många i mitt liv har gjort att jag på något sätt känner kärlek för min mamma och på något sätt kan känna kärlek för mig själv. Mm. Många gånger. Så för mig är förlåtelse ett... väldigt också komplex och väldigt stort ord som kanske betyder massa för vissa och inget för vissa.
Precis, och bara för att man väljer att förlåta så betyder inte det att man ursäktar det den andra personen har gjort. Så. Det betyder inte att man liksom väljer, man kanske inte väljer att glömma, men man väljer att liksom, ja men som i mitt fall, att jag valde att förlåta för att det var det som gav mig friheten att så här kunna gå vidare med mitt liv. Och liksom så här, jag kände att alternativet var att gå runt och vara arg och bitter hela tiden. Och det tär på en jättemycket. Och jag ville inte att det skulle tära på mig längre.
Var det något speciellt som hände just där kring förlåtelse? Var det någon som pratade med dig om det? Eller var det någonting du insåg själv? Eller kom till insikt?
Nej, men det var nog någonting som jag insåg själv. Alltså jag började... Jag hamnade på en så här lite mer av en spirituell väg för kanske runt 5 år sedan. Och började liksom jobba aktivt med så här meditation och saker. Och längs med den vägen någonstans så... Jag typ vaknade en dag och bara kände så här, fuck it, jag orkar inte vara arg och bitter längre. Så det är skitsvårt att förlåta, men jag måste göra det för min egna skull. Liksom.
Har du någon... Alltså... där exet så här, för nu har ni era föräldrar, ni har någon slags koppling fortfarande.
Ja.
Så här, men händer det att ni korsar varandras vägar?
Vi har stött ihop med varandra några gånger, så här, ett par gånger på gymmet, och jag har sett honom någon gång på stan, men jag såg honom senast faktiskt för några år sedan. Och ja, men våra föräldrar har ju fortfarande kontakt liksom. Jag pratar inte med honom överhuvudtaget, nej.
Men om det var han som sitter, nu sitter vi ganska nära varandra, så här, om det var han som satt framför dig och han inte får svara dig, om du fick säga vad du ville till han, så här, vi säger 10 ord eller något sådär. Finns det något speciellt du skulle vilja få sagt? Eller finns det någonting du skulle vilja att han svarade dig på? För nu har du sagt frågor förut, så här, varför?
Ja, alltså... Det där är en ganska intressant fråga, för att... Jag har så här funderat lite på senare tid så här, hur jag skulle reagera om han skulle typ kontakta mig idag och säga så här, jag vill liksom ge dig ett avslut, så här, jag vill svara på dina frågor, eller typ be om ursäkt eller vad som helst. Nu är inte det någonting som jag känner att jag behöver för mitt egna välmående, men jag hade nog ändå velat träffa honom bara av så här, ren nyfikenhet och höra så här, vad har du att säga. Sen kan jag absolut säga om han skulle ge mig svar. Ja, det kanske jag kanske skulle vara lite lätt eller bara okej, nu fick jag svar på det. Fast å ena sidan är jag så här, fast jag vet inte om jag kan lita på det heller, för att han gör ju så mycket för mig också. Så det är också det, du vet, det är så svårt att veta. Men jag tror bara så här, kanske bara mer av så här, ren nyfikenhet än någonting annat liksom, att så här, varför gjorde du de här sakerna, ångrar du dig liksom? Jag tror inte han ångrar sig, men ja.
Jag förstår, jag hade nog velat samma sak verkligen.
Mm.
Nej, men om vi bara en väldigt snabb avslutning här, så en uppväxt som kanske var fin men ändå lite trasig. En väldigt, väldigt lång destruktiv relation. Ett väldigt långt destruktivt beteende efteråt. Mm. Så här, och har arbetat med det, så sitter du ändå framför mig. Och du ser väldigt positivt glad ut.
Mm.
Så du är ett litet bevis på att för de som faktiskt är i eller precis varit i.
Mm.
Det finns ett liv efter. Liksom, så här. Man kan sitta och le.
Det finns ett liv efter. Man måste bara välja livet efter. Och det är skitsvårt. Det är skitjobbigt. Och det är jättejobbigt att möta sina egna demoner. Men man kommer ut på andra sidan och man blir starkare och man mår bra liksom. Man mår bättre och man lär sig att älska sig själv. Det gör man verkligen. Och man lär sig att inse sitt egna värde liksom. Och det är absolut att så här, gå i terapi för det som jag har gått igenom. Det har varit skitjobbigt, det har varit jättetufft. Men jag lever ett betydligt bättre liv idag på grund av det än vad jag hade gjort om jag inte hade gjort det. Och hade liksom valt, inom citationstecken, valt att stanna kvar i det här destruktiva.
Ja, jag hör det. Alltså jag fastnar också så här, att välja livet. Jag tyckte det var fint så här, ja. Att välja livet. Så här, det var...
Oavsett hur skit livet är så kommer jag alltid välja livet.
Coolt. Jag tycker att vi avslutar där, verkligen. Ja. Tack så jättemycket för din medverkan.
Tack själv. Tack. Historien som berättas har satt sina spår. Ingen ska man känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.